Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name.
Hallå, 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 hallå.
Ja, hallå! Och välkomna till podcast, NHL-podcasten med Jonathan Onskan, Bambi Mowgli Ekeliv i Stockholm och mig, Per Bjurman, Baloo kallad ibland, Biffen andra gånger, Bjuppe, ja, det finns många smeknamn, i ett för tillfället grått och miserabelt New York.
Just det.
Vi ska nu spela in vårt 215:e avsnitt. Det är ju inget speciellt med det egentligen, men vi är, alltså själva siffran. Men vi är ju väldigt glada ändå att få komma till er ännu en vecka på det här sättet. Eller hur, Jonathan?
Ja, det måste jag onekligen säga. Och faktiskt, lite taskigt sagt, så tycker jag ändå det är lite skönt att du säger att du sitter i ett grått och tråkigt och bistert New York. För att förra veckan då satt du i Tampa liksom. Och skröt om hur det fladdrar till i palmerna och du tittar ut över bukten och så vidare och tickar barn och så vidare. Så att, ja. Och,
så det, du tycker det är lite poetic justice att jag tittar ut på ingenting. Det är bara dis och grått.
Ja, exakt. Och samtidigt så inser jag att du är ju i New York och jag sitter i en trång poddstudio här i Stockholm. Det slår inte riktigt lika högt och jag kan säga att det är ju i det närmaste minusgrader här. Och jag har i kylan här åkat ut för årets första förkylning också. Så att jag bombar på med lite så här, vad heter det? Jag kan inte ens uttala den, så här, konstiga tabletter så att jag ska hålla ut en poddtimme här så att inte rösten ska förstöras.
Ja. Hur har det blivit så här? Jag vill ju inte lägga vantarna i bröd som du brukar säga. Men...
Nej, just det. Det är väl det jag har gjort.
Har du inte skött om dig, Jonathan?
Nej, jag måste ha slarvat. Ja, så då blir det så att man blir day to day with the flu. Liksom.
Ja. Ja, men vi hoppas att det ska gå bra ändå. Vi hoppas att din röst håller. Och du har varit lite orolig här på förhand om att din röst inte skulle riktigt hålla. Men det får vi väl hoppas att den gör då.
Ja, än så länge känns det bra. Jag tror knappt att det hörs. Alltså. Jag är nöjd med min prep inför podden i alla fall.
Ja, vi kan konstatera att det är vår första podcastavsnitt i november.
Just det.
Vi är inne i månad 2 och grundserien har faktiskt pågått i över en månad nu. Vi passerade det datumet den 3:e. Med det så kan man ju verkligen konstatera att vi är inne i
the grind.
Ja, i serielunken.
Ja, nu är det lunk.
Konstigt hur fort det går alltså, ändå. För de där första dagarna är man så otroligt upphetsad över att det är igång igen och allting känns nytt. Men nu känns det verkligen också som att man är inne i... Jag tycker det är jävligt kul. Det är konstigt alltså att det bara blir roligare och roligare för varje år. Man borde liksom bli lite avmätt och blaserad. Ja. Men jag tycker att varje säsong bara blir roligare. Jag sitter här på kvällarna och fan, ikväll ska de spela. Och jag lyckas bli upphetsad fast det är liksom i början av november.
Ja, apropå ett ämne vi ska komma in på snart så måste jag bara säga att du har varit där och suttit på den där pressläktaren så länge nu så att du är ju mer rutinerad än Joel Quenneville var i Chicago liksom. Alltså, du borde ju vara liksom snart köra fast här, men än så länge är inte i närheten.
Nej, men jag har inte lika många segrar och ringar och kuppar.
Nej, du är inte inskriven på den här pokalen, det är du faktiskt inte.
Och inte samma lön.
Nej, just det. Du har inte 6 miljoner dollar i årslön. Nej, just det.
Nej. Ja, men nu är det ju dessutom då så att det händer väldigt mycket just nu också. Det bidrar ju till att det blir mer kittlande att hålla på. Och vi ska gå igenom några stora nyheter som har hänt. Och vi börjar då med den som du precis nämnde. Som denna tisdag morgon, så kom alltså chockbeskedet att Chicago Blackhawks sparkar sin dynastibyggare Joel Quenneville. Ja. Efter 11 år och 3 Stanley Cup. Får han lämna skeppet?
Ja, det är klart att det är chockartat. Visst, det har surrats om det och det har varit liksom tendenser till det de senaste åren här. Men att man ska sparka den tränare som är näst flest seglare i NHL-historien som är en levande legendar i stan. Det är klart att det är en chock och att det dessutom vi ska komma in på hans ersättare men att han är hälften så gammal.
Ja, jag tycker att det är respektlöst, men man har förstått här nu på, det har man förstått tidigare också, men nu när man har läst rapporter från Chicago, det har ju varit en maktkamp där i flera år.
Ja.
Och den maktkampen nu har då Stan Bowman, med benägen assistans av sin far tydligen, som jag satt bredvid i Tampa här
omkring. Ja, just det, du satt bredvid Scotty.
Ja, och det framgår ju nu tydligt att han styr mycket mer i kulisserna än vad som har framgått. Ja. Han har ett considerable influence over the brass, som någon skrev.
Ja, precis så.
Han är helt enkelt Chicagos olöst. Han är styr bakom kulisserna.
Ja, just det. Ja, nej, men och visst, han sitter väl på starka mandat naturligtvis, i och med att är det någon som kan sparka den tränar med näst flest segrar, så är det väl den som har flest segrar. Det är ju Scotty Bowman.
Ja, precis.
Och precis. Han tänker ju inte rikta fokus mot sin egen son Stan, som är general manager, vilket de allra flesta i Chicago kanske gör just nu. Alltså det är ju många som har ställt sig på Quenvilles sida bland fansen och bland lokalmedia sådär, och tycker att snarare det är klubbledningens fel att den här situationen uppkommit.
Ja, det säger jag. Jag står också på hans sida, absolut. Ja. För att... Ja. Det är ju, det här vittnar ju om att de har en väldigt skev självbild i Chicago, ledningen. Det här draget vittnar ju om att de tycker att det lag de har gett honom borde nå mycket bättre resultat än det gör. Ja. Men det är ju rena nippran. Liksom. Det är ju de som har förvandlat en contender till ett mediokert lag i krungan genom en massa idiotiska trader och vansinniga signingar.
Ja, precis. Det måste man ändå, det har vi varit inne på liksom senaste åren, men det måste man understryka i det här läget också. Jag menar, visst, Stan Bowman ska ha stor cred för, han är naturligtvis stor del i de här tre kupperna och det faktum att de lyckades förnya sig själva gång efter gång däremellan. Men alltså, det är ju svårt att behålla ett kapplag över sån tid som de trots allt gjorde, men nu på senare år har det varit så många snedsteg så att klubbledningen måste få ta skiten för det. Mm. Alltså vi kan ju bara ta några exempel som vi har varit inne på genom åren, alltså, ja, men Hjalmarsson som var Quenvilles stora favorit, man skänker bort han relativt enkelt. Panarin-traden var ju inget bra. Alltså man offrar Toivo Teräväinen för att bli av med sista året på Brian Bickles kontrakt.
Tevo, inte Toivo.
Ja, nej, det sen du sa jag fel, det här kommer Jarko bli vansinnig. Tevo Teräväinen. Ja. Ja, men vi offrar ju Vinny Hinderstrosa nu för att bli av med Hossas kontrakt. Man offrade Philip, eller offrade, man skänkte bort Philip Dano enkelt till Montreal.
Ja, och man har gett Brent Seabrook ett av de sämsta kontrakten i ligan.
Ja, precis. Och, ja, alltså inför den här, man kommer sist i sin division förra säsongen och svarar upp genom att plocka in Cam Ward, Brandon Manning och Chris Kunitz och förväntar sig att Quenville ska vända på skutan igen.
Ja, du hör ju själv. Och vi vet ju att till exempel beslutet att trada Hjalmarsson gjorde Quenville vansinnig. Han stormade ut från ett lagmöte i samband med draften där i Chicago.
Ja, det är ju bekräftat att han gjorde det. Och att han var, att det var ju, att Hjalmarsson var hans stora favorit. Att han inte kunde på något vis köpa den traden.
Nej.
Och det faktum att han samtidigt blev av med sin högra hand Mike Kitchen som assisterande coach. Vilket ju...
Ja,
Quenville tog väldigt
fort. Har de ju tvingat på honom folk som han inte vill ha där. Till exempel Barry Smith, som ju nu då har utsetts till assisterande.
Ja.
Vi kommer till det snart. Han var ju, som någon slags överrock åt Quenville redan för några år sedan. Ja. Och Barry Smith är då bästa vän med Scotty Bowman.
Exakt.
Apropå
maktkamp då.
Ja, man hör ju vilken maktkamp det var, vilken småtaskig situation har varit för coach Q.
Ja, och trots det har han levererat så pass bra år efter år efter år, får man ändå säga. Fram till nu då kanske. Men som sagt, det är fel håll fingret pekar på. Från klubbledningens.
Ja, det är... Ja, verkligen. Men det är väl som någon har sagt, de är väl rädda om sina jobb också då. Det är ett desperat försök att rädda sina jobb.
Peka ut en annan syndabock.
Ja.
Alltså Daniel Carcillo till exempel. Vad kallas det? Corbomb.
Ja.
Som ju var ute på Twitter och svingade rejält och sa att ja, men, dels mot klubbledning men också lyfte fram hur bra och respekterad Quenville är som coach bland spelarna. Jag menar, förra året så blev han faktiskt framröstad i NHLPA spelarfackets enkät som den mest populära tränaren bland spelarna.
Mm.
Så att han har ju verkligen förtroende därifrån. Så att ja, det ytterligare stärker ju bilden av Quenville som coach. Och att det kanske inte är där problemet egentligen låg.
Nej. Det intressantaste av allt dock med det här tycker jag är att marknaden i övrigt förändras ju i ett slag.
Ja, just det.
När plötsligt Joel Quenneville finns tillgänglig på marknaden, då öppnas ju oerhörda möjligheter för andra lag att göra som Montreal gjorde när Claude Julien var tillgänglig, fick sparken i Boston.
Exakt.
Och det är ju ganska gott om lag, tycker jag, som om jag var bestämde i Anaheim, Philadelphia, Florida, Edmonton, St. Louis, då skulle jag vara väldigt sugen just nu på att ringa Joel Quenneville och höra om han är intresserad av att jobba igen.
Ja, exakt. Jo. Ja, det håller jag ju definitivt med om, att han är en av få tränare som har den statusen att man är beredd att blixtsnabbt bara kicka iväg sin egen tränare, även om man inte är inne i en dålig trend nödvändigtvis. Nej. Till och med, för att man har chansen.
Ja, Edmonton är ju ett bra exempel där. Ja. Det skulle ju vara jävligt spännande att se Quenneville coacha Connor McDavid till exempel.
Ja, så är det definitivt. Och...
Ja, vilket lag tycker du skulle vara mest angeläget? Jag säger faktiskt Anaheim, med Philadelphia som mycket nära tvåa och Edmonton, St. Louis.
Ja,
men
ja.
Framförallt Anaheim borde verkligen bara byta sin antikvitet i coach mot Q.
Ja, jag vet ju hur lågt du håller Carl Gustav Lindstedt där i Kalifornien.
Ja, ja. Gör inte du det?
Nej, jag har inte så goda höga tankar om man i den moderna hockeyn heller, trots att ju Anaheim försöker ställa om inför nästa säsong, men det har inte sett bra ut. Och Randy Carlyle känns inte speciellt spännande, nej.
Nej, och han, det skulle vara en sån fräscht för Anaheim-spelarna på andra sätt. För de har ju verkligen inte en players coach. De får aldrig ledigt mer än de måste få enligt avtal. Medan Quenneville är otroligt bra på att se till att spelarna har det bra och mår bra och vill spela för honom. Genom bland annat att de får väldigt mycket ledigt.
Ja, absolut, jag håller med där. Men apropå det också, så är ju så Philadelphia naturligtvis ett spännande alternativ också. Med deras trupp som vi har lyft fram som närmast contendermässig inför säsongen. Ja. Då räknar vi också med en skadefri Jameson Rebsack till exempel. Men där är ju problemet, det är ju Hextall.
Ja.
Det är väl ändå ganska överens om hans sätt att använda sina spelare och kommunicera med spelarna och sådär. Där skulle ju Quenneville, alltså jag tror ändå att han skulle vara intresserad av det. Plus att jag vet inte hur mycket stor betydelse det han har nu. Han tjänar alltså 6 miljoner dollar i Chicago, den näst högsta tränarlönen efter Babcock. Alltså, visst att han har ju på, jag menar, han blir inte av med jättemycket pengar nu när han sparkas heller. Han har väl ett bra avtal där. Men det är nog dyrt att vinna dragkampen om Quen. Det krävs att man slantar upp ordentligt om man ska få en.
Ja, ja. Men pengar har de i Philadelphia och det är som du säger, det borde vara ett av de lag som man är själv mest intresserad av att coacha, absolut.
Ja, jag tänker till exempel, du nämnde, och som har nämnts här snabbt nu när han är ledig, typ Florida. De lär inte ha resurserna för att kunna konkurrera ekonomiskt om en Quenneville, tycker jag. Tänker jag i alla fall.
Nej, men däremot har han en av sina gamla konfidanter där.
Ja, just det. General Manager. Ja. Talon,
ja. Mm. De tror jag står på väldigt god fot.
Ja,
alltså Chicago kommer ju tvingas betala hans lön, så är det ju bara, så länge kontraktet gäller.
Ja.
Så jag vet inte om han behöver så mycket pengar där.
Nej, just det. Och så Florida, det är gött att bo där och han har ingen delstatsskatt och allt det där.
Nej.
Så att, ja, det, jag tycker att Florida, vi kanske kommer in på dem senare i podden, deras situation, men de har ju ett spännande lag egentligen.
Mm.
Så att, och Talon har ju varit benägen, inte minst tidigare, sina första år i Florida, att plocka över ett gäng gamla Chicago-hjältar som Brian Campbell till exempel och Dave Bolan och sådär.
Ja, det är intressant. Hur som helst så marknaden ändras ju totalt där på vad gäller lediga tränare.
Ja.
Det är liksom hela kartan ritas om.
Alltså Darren Drager var ju inne nu på att oj, Los Angeles Kings alltså, ångrar sig att de sparkade.
Ja, vi ska komma in på det. Det tänkte jag på direkt också. Men vi måste ju prata om den som ersätter Quenneville först också.
Ja.
Innan vi kommer till Kings. För det är ju samtidigt då väldigt intressant att en mycket Sverigebekant amerikan, ung herre.
Kanadik. Han är från
Kanadik.
Ja, bondpojk från utanför Calgary.
Ja, nämligen
Jeremy Colliton.
Colliton som gjorde brak succé i Mora då. Det var ju där han blev tränare och gjorde verkligen succé.
Ja, precis.
Men det vet du mer om än jag, för jag håller inte så jättebra koll på det som hände i Sverige.
Nej, du är ju inte på plats under vintrarna och sitter i smidig grav arena liksom. Det har inte jag heller visserligen, ska jag erkänna.
Jag har aldrig varit i Smidegrav och planerar aldrig åka dit heller.
Nej, du har ju så att säga andra skäl också, kan jag tänka mig. Rent sympatimässiga, vilket lag som spelar och så vidare. Men jag just Colleton har jag tyckt varit så intressant, och jag som är så intresserad, men jag följer ju AHL rätt noggrant också. Och så inför den här säsongen när vi skulle göra NHL-bibeln så tänkte jag att nu vill jag göra ett grepp på Jeremy Colleton, för att hans första säsong var så pass bra i med Rockford. Och det var lite svårt, måste jag säga, att övertala baronen, våran bibelchef, att lägga 5 sidor på en AHL-tränare. När man ska göra en NHL-bibel och har begränsat utrymme och kan skriva om vad man vill egentligen. Men jag fick ju faktiskt göra en intervju med Colleton och prata med han i nästan en timme. Och jag har ju en väldigt stark känsla för honom och hans egenskaper som tränare. Egentligen alla man pratar med, naturligtvis i Mora, där är han ju i princip gud. De vill ju nästan resa en staty över honom efter hans insats där. Så han tar ändå ett lag som har en väldigt begränsad budget även på hockeyallsvensk nivå till SHL och slår ut faktiskt ditt Leksand i det där klassiska kvalet. Och det är liksom mängder av SHL-klubbar rycker om de vill ha honom, och så får den här AHL-chansen istället att ta den efter att egentligen inte ha någon tränarbakgrund överhuvudtaget dessförinnan. Den kom ju till Mora som spelare. Fick sin 56:e hjärnskakning eller sånt där, vilket gjorde han var tvungen att lägga av, och sen ta den här tränarrollen av en ren slump. Det var ju inte han som sökte den, utan det var Peter Hermansson, klubbdirektören, som bara såg att han ska ha mycket cred för det här nu idag. Det var han som såg liksom att den, och även Ragge Johansson, ska jag säga, deras assisterande på den tiden, att Roger Johansson, att det här kan ju bli något riktigt speciellt, den här Colleton, alltså hans personlighet bara lyser ledare. Och nu när han kommer till AHL också, så är det ju samma sak. Spelarna där, en sån som Erik Gustafsson, som gjorde jättebra ifrån sig under Colleton innan han blev uppkallad och verkligen etablerade sig, fick nytt kontrakt, fett kontrakt med Chicago i fjol. Och annat, sen Cody France, som typ superetablerad spelare som var nere med Colleton i fjol efter, man kan han ha spelat 500 NHL-matcher och massa coacher han haft under sina dagar. Och också liksom, oj, Colleton, vilken stämning han skapar i den här gruppen. Man vill spela för Colleton. Han är speciell som person. Ja,
med tanke på ungarna, han är ju faktiskt yngre än Duncan Keith till exempel.
Ja, han är det.
Det blir ju en väldigt speciell situation. Det är man ju inte van vid i NHL.
Nej, verkligen inte. Det är 50-60.
Jag har ju förstått att i Sverige har ju det här varit liksom nästan som att äntligen får vi vår första NHL-coach. Ja. För att han uttalade den första riktiga uttalade SHL-coachen som får ett jobb här.
Ja.
Jag kan bara hålla mig, utan att veta lika mycket som du om honom, så är det ju spännande såklart. Jag bara känner det där att det är för respektlöst mot Quenneville, det är ju inte hans fel, men att klubben behandlar Q så här.
Det är ju personligt mot Quenneville snarare än hans kvaliteter.
Men det ska bli väldigt spännande att se hur det går för Colleton då.
Ja, jag kan bara säga snabbt, för han är ju också en players coach, alltså han pratar ju väldigt mycket med spelarna, och jag såg att det är ju Hermansson som varit inne på, men även AHL general manager där, att man har aldrig sett honom upprörd. Han är alltid väldigt samlad och kontrollerad. Han kan ju bli arg och liksom markera, men han blir aldrig upprörd. Alltid håller han liksom en god ton på något vis. Och han är väldigt noga med att liksom prata med spelarna om de har gjort fel. Inte liksom bara vifta bort, utan väldigt kommunikativ. Och just det här med att få ihop gruppen som alla är inne på också. Mora, Rockford nu liksom. Alltså, det är det som är hans grej. Det är just kommunikationen, tror jag, som är nyckeln. Han är så otroligt bra på att föra sig i alla sammanhang. Det var Hermansson inne på också. Du kunde skicka han till de största sponsorerna och han förde sig galant där. Du kunde skicka han till gubbhyllan där de mest luttrade fansen satt och liksom, oj, älskar Colleton. Och till spelarna och till materialen.
Gubbhyllan i Smidegrav, den vill man knappt tänka på.
Precis, så att han är, det är just den här kommunikativa förmågan som är hans grej. Och jag tror han spelar karriär ändå och spelar in mycket också hans erfarenheter därifrån, att han var ju en supertalang som ung. Han spelade ju samma JVM-lag som Brent Seabrook då, till exempel, och Crosby och Bergeron och så vidare. Och han har en NHL-karriär bakom sig. Han lyckades inte slå igenom. Han hade mycket skador och sådär. Men han har ju spelat mängder av AHL-matcher, han har spelat NHL-matcher, han har varit i Europa, han har liksom enormt bred erfarenhet, trots sin ringa ålder skulle jag säga. Så att, ja, jag tror mycket på Colleton, och däremot så vill jag ta ner lite förväntningarna här på kort sikt. Det är fortfarande det här ganska klena truppen.
Jag skulle just säga det, han får fortfarande, det är NHL det här, och han, ja, han har ett ganska begränsat material att jobba med.
Precis, och det är en annan kravbild än Mora liksom.
Ja. Ja, och det är väl inte omöjligt att det blir en effekt direkt. Och de, nästa match är på torsdag. Då har de Carolina hemma i Madhouse.
Ja, men i Mora, då gjorde han, de gjorde två mål hans första fyra matcher.
Ja.
Så det tog ett tag för hans idé att sätta sig. Jag tror, jag kan tänka mig att det blir, att han kan vara lite besvikelse i början, snarare att det blir en sån här jättepositiv effekt. Utan jag tror han är väldigt så här långsiktig coach. Och även i Rockford började första halvan av säsongen, var inte så övertygande. Sen verkligen trummade de igång och gick till semifinal. Så att ja, jag tror han är, det hans sätt är liksom inte att kliva in i ett omklädningsrum och bara väcka liv i gubbarna, utan det är liksom en ganska långsam, positiv process som är hans stil.
Vi får hoppas på det bästa.
Ja.
För hans skull.
Ja, faktiskt.
En förnumstig övergång från min sida, förlåt. Men jag ville komma vidare, för jag märker att det här är något du kan prata om till påsk.
Ja, precis.
Om,
nu känner jag...
om ingen håller i dig.
Nej, vi måste faktiskt, jag håller med dig. Jag måste begränsas.
Ja. Du nämnde ju något intressant där, och det är ju att förmodligen så Rob Blake, rimligen när han vaknade nu i Kalifornien på morgonen, slog näven i bordet. För han sparkade ju sin coach må hända några dagar för tidigt då. För att i helgen fick ju John Stevens lämna Kings, och i samband med det så meddelade de också att de har anlitat Willie Desjardins,
franska eller amerikansk uttal.
Ja, och det var ju ingen kioskvältare på något sätt. Att Stevens, det har jag propagerat för länge, jag tyckte rent av det var för sent egentligen, borde ha fått gå tidigare, men som jag skrev i bloggen, det här är att ersätta, som att ersätta ett ljummet glas vatten med ett annat glas ljummet vatten. Desjardins känns inte som någon, som något lyft alls, och tänk om man istället hade haft möjlighet att anlita Quenneville i Los Angeles, det hade varit något.
Ja, det hade verkligen varit någonting, men ja, absolut. Nej, det är den stora slutsatsen här, för det hade de verkligen gjort. Och det är som jag sa, där Drager har varit inne på det, att för än så länge har ju Desjardins bara interim-status. Visserligen tänkt att köra säsongen ut, men...
Ja, men de kan inte sparka.
Nej, det kan de inte göra. Det vore ju sjukt alltså, om det blir en sån utveckling. Men jag vill lägga till också att de ju tar in Marco Sturm som någon slags associate coach. Och det är ju spännande, eller Marco Sturm ska jag säga, i och med att han är tysk. Ja. Mm-hmm. Som har gjort ett ofantligt jobb med tysk hockey de senaste åren, där han har tagit ett jätteansvar som både general manager och förbundskapten i landslaget. Och vi såg ju vad som hände i OS, inte minst när de gick till final, slog ut Sverige, slog ut Kanada, där Desjardins var tränare. Han var ju förbundskapten för det kanadensiska landslaget då. Och det var jättedrama mot det här superryska laget i finalen dessutom. Så att Sturm i tysk hockey sörjer ju nu att de blir av med sin stora härförare som lyft alltihopa där till en ny nivå senaste åren. Och han tror jag ändå kommer, han känns jättespännande i NHL på sikt, inte minst Drager nämnde honom till exempel som en potentiell första tränare från med nästa säsong, att han får en liten övergångsperiod här nu när han återvänder till Nordamerika, att man låter Desjardins därför ha huvudansvaret. Men Sturm är ju mycket mer intressant namn. Och han har ju passion, han har ju glöd, han har ju intensitet och alltså någon slags vision.
Ja, så att, nu är det fan svårt att få en syl i världen.
Ja, nu tappar jag det. Ja. Nu tonar jag ner mig.
Ja, det är inte han som har blivit huvudcoach, han är assisterande.
Ja.
Ja, och det får du tycka är hur spännande du vill. Men Desjardins tycker jag är ett verkligt braha-braha-namn att komma dragande med.
Ja, med tanke på hans år i Vancouver.
Han var helt meningslös i Vancouver. Han misslyckades med Kanada i OS. Han kommer inte att göra någonting av den här truppen. Fjuta liv i den här truppen. För det är ju lika i LA som i Chicago. Att det är ju egentligen inte John Stevens fel. Även om jag nu tycker att han är en väldigt färglös och ointressant coach. Som inte hade gjort succé med något annat slags lag heller. Men de har ju, det är ju lika där. Rob Blake har ju varit en dålig general manager sen han tog över. Vi tog inga som helst rimliga åtgärder i somras efter att Kings hade blottlagda som alldeles för gamla och tröga och långsamma. Ja, det gjorde han ingenting åt.
Nej, precis.
Utan tvärtom. Tog istället in 107-åriga Kovalchuk från Ryssland.
Ja.
Och så det är lika mycket hans, och det tycker jag också det vittnar om det här. Desjardins blir bra. Det är ju så här ett praktexempel på att bra spelare inte nödvändigtvis blir bra general manager, så det är ju bara så.
Ja, jag håller med dig där. Det är också verkligen, det är ju väldigt liknande situationer egentligen. Tänk vilka duster det var mellan Kings och ja. Hawks bara för 3-4 år sedan.
Ja, vilka clasher.
Ja, det var ju otroliga matcher. Alltså det är knappt så att vi ser. Ja, det är visst topplagen idag kan ju verkligen åka in i varandra också, men det var ju otroliga dynastier som mötte, kändes det som.
Ja, och tänk 2014. Det var 7 matcher och man visste att den som vinner det här kommer att slå Rangers i finalen.
Exakt. Och tyvärr så har väl den självbilden liksom inte förändrats någonting nästan. Framförallt nej, inte i Kings.
Verkligen samma. Ja, det är nästan ännu värre i Kings. De tycker att de som vann då, Dowdy, Kopitar, får inte ta dem då, Brown och Carter och de här. De har ju vunnit, de kan vinna nu också. Som att tiden inte går.
Nej, precis. De har alltså 7 spelare som är över 31 år som har minst 3 år kvar på sina kontrakt. Så de är ju helt bakbundna mot lönetaket, får man ju nästan säga. Och det som varit problemet där också, som man får lägga en hel del skuld på Stevens faktiskt, och även Sutter hans sista år, det är ju att den här nya generationen som kom bakom och som slog igenom så fint under 2014-kuppen, alltså jag tänker på Toffoli, Pearson, Massin kanske delvis, liksom har stagnerat. Alltså den här säsongen verkligen. Står Pearson på 0+1, tror jag.
Ja. Nej, så är det absolut. Det är för dem. The Next Generation har fastnat nästan på samma sätt som Detroits Next Generation, eller den mellangenerationen liksom.
Exakt. Och ja, sen också, vilket också är en ledningsfråga då, alltså deras återväxt när det kommer till att drafta egna spelare. Så alltså, kollar man på deras, om man bortser från första rundan där man ju bör lyckas hitta bra spelare över tid, så om man tar andra rundan till sjunde rundan de senaste 8 åren, så ingen är etablerad i Kings-laget idag, förutom 2. Och det är Valentin Zykov och Colin Miller. Och de spelar i Carolina respektive Vegas. Ja. Så att, de har inte lyckats, vilket ju vi ser på alla andra topplag just nu, alltså få in egna spelare underifrån på något sätt. Och det är ju naturligtvis ett jätteunderbetyg för ledningen.
Och det säger något att det febras i Kings om att ja, men vi har skador. Och visst, Quick är ju jobbig skada. Men när de börjar prata, ja, men snart kommer Dustin Brown tillbaka, då blir det ordning och reda.
Ja.
What? Ja. Jag fick ett tweet här mitt i allt som man måste nämna från Gustav Ödebrink, skriver: stoppa pressarna, coach Q sparkad, såg ni den komma, Jonathan Ekeliv och Per Bjurman, har ni hunnit spela in eller kommer ämnet att behandlas kommande podd månne? Yes, ja. Gustav, as we speak.
Jajamän. Nej, det missar vi inte.
Nej. Ja, jag tror att det blir tungt för Desjardins att vända på det här, hur mycket den stormar i bakgrunden.
Snyggt, det var dagens bästa skulle jag säga. Det där hade jag inte räknat med.
Nej, det hade du inte.
Nej, det var 5+. Ja. Nej, men nej. Det är, jag säger samma sak, och lite för Colleton också. Alltså att materialet att jobba med här är ju väldigt tungt. Det är ju snarare en ledningsfråga att försöka bygga om laget än att tränaren ska göra underverk.
Ja.
För det måste till här i så fall. Stevens, ja. jag vill säga Stevens, alltså visst, han ska ha cred för att han är liksom analytisk, han är duktig videocoach och sådär, han lever med sitt jobb och är engagerad dygnet runt i princip, men han har inte karisman, han är ju inte en head coach, han är ju snarare en man i bakgrunden liksom.
Ja, det är svårt att säga att han får ett nytt head coach jobb, men säkerligen, som du är inne på här, kan få ett assisterande på många ställen.
Ja, precis. För där har han kompetensen liksom.
Det har du rätt i. Ja. Ja, han kanske kan åka till 8, va? För där behövs det all möjlig hjälp som kan tänkas.
Ja, det tar aldrig slut.
Det tar verkligen aldrig slut med elände och skandaler och pinsamheter.
Usch.
Igår kom det då fram, eller las ut på nätet och snappades upp av 8 var med direkt, och hur 7 spelare åker en Uber i Phoenix i samband med bortamatch mot Coyotes då. Där bland annat Matt Duchene och Chris Weidman sitter och pratar strunt och pratar skit om lagets förmåga och inte minst assisterande coachen, vad heter han nu?
Marty Raymond,
ja. Mm. Och ja. Alltså jag tycker ju som många skriver jävla vidrigt av den här chauffören och få ut den här, jag publicerar den här videon. Alltså, det bekräftar att det finns ingen privacy längre.
Nej.
Och det är ju för jävligt att människor inte kan. Och det är ju så här. På alla arbetsplatser, i alla branscher, överallt genom alla tider så har arbetskamrater för att liksom lätta på trycket prata skit om sina överordnade. Och det är så man bondar, det är så man gör. Och det betyder egentligen inte så mycket.
Nej, det händer överallt och det händer i alla andra NHL-klubbar också.
Ja, och det händer i tidningsbranschen. Du och jag har gjort oss skyldiga till det. Alla har gjort oss, utan att det egentligen betyder någonting. Men det är klart, det blir fruktansvärt pinsamt såklart för dem när det kommer ut. Och det är ju något med det här, att det, varför händer allting i Ottawa hela tiden?
Ja, det är det som är så typiskt, att det är just där det har varit nog med skandaler och nog med konstigheter som har förlöst varandra ungefär.
Avlöst varandra.
Usch, förlöst. De har inte förlöst något barn här liksom. Nej. Men, nu tappar jag tråden, känner jag. Men och sen om man ska peka ut, för jag håller med dig verkligen, det är alltså att det här kanske inte betyder så mycket egentligen. Men visst, det ser inte bra ut när Matt Duchene sitter i samma taxi som unga spelare som Chabot och Formenton och Colin White och sådär, som är ledare i laget som de har offrat, som klubben har offrat jättemycket för att få dit. Bland annat kanske Jack Hughes, kommande första valet i draften, vem vet. Och sitter och beter sig så, alltså snackar skit om tränaren och laget i stort och att PK är uselt och, alltså, ja. Hans rykte som redan är lite naggat i kanten från Colorado-tiden, det är ju inte klockrent under så här kontrakt så för honom, när han har förväntat sig att han ska skriva på för rejäla dollar i sommar och kanske tradas till någon contender, vilket jag tror han kommer göra ändå då.
Fast igen, alltså, det sitter spelare i alla lag och pratar om sina coacher på det sättet. Du kan ju bara tänka hur det låter i coachrummet när de pratar om spelare utan att någon hör.
Nej, precis.
Jag tycker det är så allvarligt. Det är mer så här pinsamt när de möts nu på morgonen på träning och så här. Tjena. Och jobbigt för han Raymond att hålla nästa videomöte. Eftersom de har gått igenom hur värdelös han är på det.
Exakt, precis. Nej, det är förtroendet mellan spelargrupp och framförallt Raymond är ju svårt att gå vidare ifrån.
Ja, det är lite skadat. Det är svårt att komma från det.
Så är det ju oundvikligen. Det lite pikant det här som precis kom innan vi började spela in podden var att Ottawa ska ha känt till den här videon innan den kom ut.
Så, ja, det är också så jävla coolt. Har den här chauffören försökt sälja den?
Liksom? Ja, det känns ju som det, att han försökt sälja den till Ottawa för att köpa det. De ska köpa hans tystnad och sånt där.
Ja, det faller ju en ganska tung. Han har ju inte begått olagligheter, och för tydligen i Arizona så är det så att det behövs bara att en vet om att man blir inspelad, så är det bara ena sidan, så är det okej juridiskt. Men det faller ju en skugga på Uber också. Ska vi Uber-kunder vara rädda för det här, att allt vi gör och säger i deras bilar kan komma ut liksom?
Ja, då, nej, det är riktigt smutsigt. Så att, och jag tycker det är bra att
jag vill åka med dem.
Jag tycker det är bra att Jag håller med. Jag tycker det är bra att både amerikansk och kanadensisk media, de här stora mediebolagen, inte gjort så en jättegrej av det här ändå. För att alla känner ungefär likadant, att det här är mer ett brott mot deras privacy än att det är en skandal att kritisera sin egen tränare liksom.
Men Ottawa City sen Ottawa Sun, de har brakat på ordentligt.
Jo, det har de ju gjort, men jag tycker typ TSN och sen inte har plockat upp det extremt, utan jag tycker det är rimligt i alla fall.
Ja, det är bara en. Och nu har de hållit presskonferenser och grejer, och ingen av spelarna har gjorts tillgänglig av de som är inblandade, utan andra spelare får gå ut och prata om det här. Det är ju också, och Dorian har inte synts till, och då får man ju bilden att de kan inte riktigt sköta sina kriser i Ottawa.
Nej, alltså det kan man väl ta med sig av det här lite grann, även om man gör en stor grej av just det här nu igen, som sagt, men att kommunikationen inom klubben. Jag menar, hur den här Hoffman-Carlson-traden sköttes, det visste ju klubben om under lång tid också. Ändå så slutar med skandal att de inte kan reda ut det internt, utan det måste gå till domstol i princip. Ja. Och kontraktsförhandlingarna med Carlson, trots att Carlson var öppen för att stanna. Och, det är mycket där som inte klubben har skött på ett bra sätt. Att man, nu tar jag det långt, men...
De har Devils hemma ikväll. Det blir väldigt spännande att se hur det ska gå. Och hur svårt det kommer att vara för Devils-spelarna att inte trash-talka lite om det här i, vid avblåsningar.
Det kan vi förvänta oss definitivt att de kommer göra.
Så är det videocoachen som har lärt det där movet?
Ja, just det.
Så skulle jag säga.
Ja, just det. Ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, du, själv så hade jag tänkt att vara hemma ikväll. För det är ju då match på Garden, Rangers-Montreal.
Just det.
Men ja, det är så mycket nu, och har så mycket som kommer upp, och har så mycket ärenden att göra, och ska spela in det här med dig idag, och det är skitväder. Så jag tänkte att jag stannar hemma och tittar på TV och ser när Elias Pettersson, Elvis, kommer till Detroit. För något säger mig att han kommer att ha en... trivas bra mot Detroits backar, om jag får uttrycka det försiktigt.
Ja, det finns, en chans till det. Mm.
Men igår kom ju då beskedet, det kom ett mail från från Rangers om att de har plockat upp Lia Sandström från Hartford, så han skulle spela ikväll då, och det kan jag inte missa. Så nej, när vi har gjort det här så är det bara att trampa väg över Manhattan för att se det. Och det är lite kul att Lias får chansen. Det får han ju då för att den här vad heter han då?
Brett Howden.
Brett Howden, ja, skadades den senaste matchen. Och ja, så jag ska gå och se på Lias. Hoppas det går bra.
Ja.
De har varit okej på slutet, Rangers. De började dåligt med deras roadtrip, men de avslutar bra. Vann här om kvällen. Och Lundqvist säger de lär sig av sina misstag hela tiden. Det är en process. Men han är ju för jävla bra. Alltså.
Jo, han har ju börjat den här säsongen lysande, får man säga.
Ja, de var grymma mot, han var grym mot Buffalo här kvällen, så till och med motståndarna var tvungna att, och han kallar sig kingen av en anledning, sa Rasmus Dahlin efteråt.
Ja, visst, visst. Ja, han håller dem flytande, kan man säga.
Ja, och låter dem, det är ju en process liksom. Ja. Och de är ju, som de har sagt, visst, resultaten är inte jätteviktiga i år, men man vill inte heller att en förlorarkultur ska slå rot, att det liksom, att man tycker det är okej att förlora. Det är ju farligt.
Nej, det är livsfarligt. Men det ska bli kul att se Elias, som sagt. Han har gjort det bra i AHL också, har jag noterat.
Ja, hoppas att, ja, det har han. Och hoppas att han får spela i en meningsfull kedja då. För att det är rätt mycket kritik redan mot coach Quinn här, om att han använder material på konstigt sätt och envisas med att ändå spela tråkiga, meningslösa veteraner som han, vad heter han, Cody... Jag vet inte hur man uttalar.
Cody McLeod.
Ja. Cody McLeod... så mycket liksom. Varför ska han vara med på bekostnad av unga spelare som ska utvecklas och ta det här vidare?
Kittil och Howden, när Howden varit frisk och sådär.
Ja, jag fattar inte riktigt det. Mm. Så, precis som Tobias Pettersson, skulle jag ikväll vilja se en kedja med Bushnevic, Kittil och Elias. Det skulle vara något.
Det håller jag med om. Alltså, och det, som du var inne på för en eller två veckor sedan också, att i och med att de ändå är inne i den här processen nu, så våga testa lite grann.
Ja, alltså, exakt.
Man ska ändå trada bort det här gänget, Zuccarello och Hayes och så vidare, om ett par månader. Det är kanske lika bra att börja nu.
Ja.
Försena processen.
Ja, det är verkligen, verkligen. Ja, men det ska i alla fall bli kul att se Elias. Det är dock ett annat lag här i stan som är bäst i byn.
Ja, det är lite oväntat.
Med bred marginal. Ja, mycket överraskande är det ju då. New York Islanders går jävligt bra. Och det är ju överraskande, eftersom vi var så många som trodde att de kommer inte ens att kunna hitta parkeringen i arenan utan John Tavares.
Ja, just det.
De skulle ju vara lost och det skulle gå åt skogen på alla sätt och vis, men Barry Trotz har gjort ett otroligt fint jobb so far.
Ja, det är väl svårt att...
Jag tror att det är honom man kan tillskriva det här.
Ja, det måste man väl ändå göra. Det är ju kanske till viss del Lamorello också, det är lite den här kravbilden på spel, men framförallt Barry Trotz, jag menar, han är ändå regerande Stanley Cup-tränare, han kliver in i ett Islanders som var katastrof defensivt förra säsongen.
Ja.
Och nu leder de Metro liksom. Mm. Och det är inte alls samma svängdörrar defensivt. Visst, underliggande siffror pekar på att de har fortfarande problem definitivt, deras PDO har skjutit höjden totalt, men sen får man ju också slänga in Mitch Korn då, som har gjort, tagit målvaktsspelet till det bästa faktiskt i NHL just nu. Lägger man ihop räddningsprocenten för både Greiss och Lehner, så är den bästa i hela NHL.
Ja.
Så att...
Ja, men även om siffrorna så har ju liksom deras, framförallt försvarsspel har ju blivit mer stabilt.
Ja, jo.
Det känns... Om man får använda det vedervärdiga uttrycket ögontestet då, så ser det ju liksom mer struktur och ordning och reda. Kom ihåg vad Burakovsky sa förra säsongen efter någon match mot Islanders, att han erkände öppet att det har aldrig varit så lätt att spela mot något lag.
Nej, vi fick ju åka cirklar mellan dem ungefär.
Det var så enkelt. Är det inte nu. Så tror jag också att de har, efter allt som har hänt dem, framförallt i Tavares-affären då, har verkligen lyckats utveckla den här starka vi mot världen-attityden.
Ja, och inte minst sådana här spelare som blev lite utdömda då, som har liksom fått ett stämpel på sig att de har levt på Tavares. Jag tänker på en Brock Nelson, på en Anders Lee, på en Josh Bailey inte minst. Och det är faktiskt de som varit bäst poängmässigt hittills. Matt Barzal har visserligen gjort en hel del poäng också, men har ju haft en tendens till sophomore slump här. Att svårare nu när han har mer bevakning på sig och större press och... till och med faktiskt varit petad stundtals av Barry Trotz.
Ja, det började väldigt bra. Men sen har han sjunkit tillbaka lite.
Och Bevelier, en annan ung spelare, har ju bara gjort något enstaka mål och också varit lite petad.
Men de leder faktiskt Metropolitan, Jonathan.
Ja.
3 poäng för Pittsburgh och Washington.
Ja.
Det såg du komma, eller hur?
Nej, det såg jag onekligen inte komma. Alltså, och nu, alltså, den här senaste... liksom formtoppen som gjort att de har skjutit i höjden och stuckit iväg till att leda divisionen med 3 poäng, det är ju alltså de har legat under i totalt, jag tror 18 minuter de senaste 7 matcherna. De har förlorat 2 av dem, men de har förlorat övertid eller straffar, så att stabilitet får man ju onekligen säga att Bertrotts har fått in det. Det är samma slutsats jag som du kom fram till, att det måste ju vara han som satt krav på det här laget.
Ja, med old school Lou i bakgrunden också. Man skapar mer seriös stämning.
Ja, men det får man nog ändå konstatera. För det är ändå, det är fortfarande, jag menar, Greiss var ju katastrof förra året och backsidan har de ju knappt gjort någonting åt. Det är ju inte, det är ju ett sämre material utan Tavares dessutom då, förstås.
Ja, ja.
Att de ska kunna göra den här inledningen, det skulle de inte kunna göra egentligen.
De har lika många poäng som Tavares Toronto. Kan man påpeka också. De tog ju även en igår mot Montreal ute i Brooklyn, men då var Trotz väldigt besviken efteråt. Han sa det var klart sämsta matchen. Vi har aldrig varit så här lätta att spela mot på hela säsongen.
Ja, men då får spelarna höra det.
Ja, precis. Vi får se. Vi har väl inte köpt till 100% att de kommer att vara ett topp 3 i Metropolitan hela vägen.
Jag slänger in en sån här avancerad statistik bara som var så tydlig, för att nu ligger de alltså på 105 i PDO, skottprocent plus målvaktsprocent, och det gjorde jag alltså 8 av efter första veckan när de imponerade så stort, och sen nu har deras PDO sjunkit ner till 100-strecket ungefär, och vi har ju sett hur det har gått, så att 105 det är inte hållbart. De kommer tappa, men hur mycket de tappar, det återstår att se. Jag tror inte det blir ju inget 8 av förfall här, utan ja, det finns nog lite tro på slutspel där faktiskt.
Ja, varför ska du inte göra det? När det går så här bra så ska man väl köra. Jag ser fram emot, det har inte hänt än, men fram i december här nu så kommer de att börja spela matcher ute i NASA också.
Just det.
Jag ser fram emot mycket att komma tillbaka dit, för det var ju en jävla hall på många sätt och vis. Pain in the ass att komma dit och därifrån, men, men pressläktaren var ju en av de bästa i världen. Trång och bedrövlig, men man satt ju, kändes det som, på isen.
Ja, just det. Det var det som var grejen.
Ja, det ska bli häftigt att komma till. Du, nu såg jag förresten, det här är så extremt off-topic någonting kan bli.
Ja.
Men jag såg en tweet som Tadson har retweetat. Jag måste få säga den bara.
Ja, för att
en person en person är skjuten i foten, i handen. Det är alltså någon i Stockholms förorten, handen, som har blivit skjuten.
Ja, den måste in i NHL-fonden faktiskt. Jag hänger inte alls
så är det väldigt roligt också.
Där måste man få skratta åt honom.
Någon i handen har blivit skjuten i foten. Det är ju magiskt.
Det är ändå 5+.
Ja, förlåt. Jag är en tonåring.
Jag knyter ihop det med att Tadson är Washington-fans och älskar Barry Trotz.
Ja, ja, vi får göra, vi får göra det. Ja. Ja, vad har du med på programmet då? Unge Ekeliv.
Ja, men det är ju en spelare som vi har pratat om varenda avsnitt nu den här säsongen. Och som vi kanske måste nämna igen och lite överlag hur, vad som händer uppe i västra Kanada.
Men jag tänker på Elvis.
Jag tänker på Elvis då, som du redan har nämnt här. Som du ska...
ja, jag nämnde ju honom att han kommer att ha en förmodligen väldigt trevligt i Motown.
Ja.
Elvis Motown-inspelningar. Ja, de, ja, det var något.
Ja, just det, just det, just det. Ja.
Just det, just det, just det. Nej, han hade ju kanske sin allra största uppvisning här då mot Colorado. Ja. När han faktiskt stod för 5 poäng. 2 mål och 3 assist.
Dominant.
Ja, det var helt otroligt. Man tror inte riktigt sina ögon. Alltså. Han har spelat 15 poäng på 9 matcher nu.
Ja, varav 9 mål.
Ja, det är den bästa starten av en svensk i hela NHL-historien. En av de bästa starten överhuvudtaget av en rookie.
Ja, det är aldrig hänt att någon har gjort 9 mål på sina 9 första matcher på 26 år. Alla nationaliteter inräknade.
Ja, men om vi tar Sverige då, så att Foppa, Sudden, vilka ni vill. Mm. De var inte i närheten av några 15 poäng efter sina 9 första matcher i ligan.
Nej, det är faktiskt... alltså, bara, om vi tar den här Colorado-matchen. Till exempel den här passningen han slår via sargen från mittzonen till Brock Besser. Alltså det var den typen av passning gjorde ju Sudinarna till varandra också en gång. Det var ju så...
ja, någon enstaka gången när man är veteran och tar, vågar sig på saker.
Ja, men,
man ska inte våga det som rookie efter 9 matcher.
Ja, men det var precis det, exakt det jag tänkte också. Den var ju så här karriärsdefinierande highlight av Sudinarna som rullar när man ska sammanfatta deras karriär. Och så kommer Elias Pettersson och gör den i samma lag efter 9 matcher.
Ja.
Alltså det är bara konstaterat att Elvis är en redan nu en superstjärna får vi säga. Han är ju liksom the face of the franchise helt plötsligt.
Elvis is the king, ja.
Ja,
alltså det kommer ju inte gå så här lätt hela säsongen. Det kommer att bli svårare längre fram när det tajtar till sig och blir mer allvar för alla. Men bara den här starten antyder att det är svårt att se något annat än att han kommer att bli en av våra största någonsin.
Jag håller med din krönika. Du satte ju lite, vi hade ju en liten kvällstidningsrubrik där.
Ja, det var inte jag som satte rubriken som vanligt.
Nej, men den är ju inte... alltså, det kan mycket väl komma att stämma i slutändan. Ja. För att så... alltså, de tendenserna kan man redan dra efter 9 match. Så är det bara.
Jag tycker det är förstummande faktiskt.
Ja, och jag vill, en sak jag vill lägga till här också som vi pratade lite om tidigare i något tidigare Pettersson-avsnitt här, att de inte fortfarande inte kommer fram till att uttalas, men efter när Colorado-matcherna gjorde sina 5 poäng, då liksom då slog TSN fast nu att nu ska vi säga Pettersson, inte Peterson, så nu är det utrett. De blev nerringda och nermailade och sådär att han faktiskt ska uttalas Elias Pettersson, så att nu vet vi det, nu kommer han inte uttalas fel hädan efter i karensisk tv i tanken.
Nej. Ja, vi får se.
Ja,
han kommer, de kommer som sagt, de är Detroit ikväll. Sen är det Boston. En fantastisk matiné på lördag. Då är det ju faktiskt Vancouver, Buffalo Vancouver. Det vill säga Star Wars för oss, The Next Generation. Elias mot kompisen Rasmus Dahlin i KeyBank Center. Och sen kommer de hit till New York för matchen mot Rangers och Islanders. Det är ju fest! Fest för en NHL-bevakare.
Ja, exakt. Ja, du kommer ha att göra här. Och du kommer få din beskärda del Elvis här nu till slut. Du får uppleva honom på plats.
Jag har t-shirts inför som det står I love Elvis på.
Ja, snyggt.
Ja. Men det är ju också då anmärkningsvärt. Det handlar ju väldigt mycket om honom att Vancouver faktiskt går väldigt bra som lag också. Mm. Och inte bara dem, utan de 3 västkanadensiska lagen leder ju Pacific ihop. Calgary 1, Vancouver 2, Edmonton 3. Det är ju åtskilliga år sedan de var bra och konkurrenskraftiga alla 3 samtidigt.
Ja, nej, det kan man knappt minnas att de 3 skulle ha varit på slutspelsplats samtidigt i samma division.
Det kommer ju några bak, vi ska inte de har sagt det och några till bakom sig, så det är väl inte säkert att det här alls gäller framöver, men det är positiva, ja, en positiv känsla där, och det är ju extra tagg edge åt deras inbördesmöten. För de har ju varit lite, du vet, så här, Battle of Alberta har inte varit så hett när ingen av dem är bra, eller bara en är bra.
Nej,
men nu kommer de matcherna att bli stora.
Ja, nu är det inte bara prestige, utan nu är det livsviktiga poäng liksom, som avgör vilken tabellplacering man får. Hemmaplansfördel och sånt där.
Men för att komma tillbaka till Vancouver då, det känns som att Elias har liksom blåst. Det har gått liksom från honom elektriska stötar ut genom hela truppen. De har ju svåra skador men lyckas i alla fall hitta sätt att vinna liksom. Och även när han var skadad så var det som att han var med.
Ja, de hade, när vi liksom, just nu när vi pratar det faset de har nu, så hade de samma poängsnitt medan han var borta också, faktiskt. Men det känns ändå som att han, det var hans energi som smittade av sig ändå, alltså, som du säger. Och kollar man på topp 4 deras interna poängliga, så är det ju väldigt lovande. Det är Pettersson, Toketta, sen har vi ju Horvat, vi har Besser och vi har Virtanen som har vaknat till liv här också.
Ja.
Alla är ju unga, nya, fräscha spelare.
Ja, men det är fortfarande, de saknar sina två bästa backar i Edler och Tanev.
Ja, exakt. De saknar ju Beagle som de tog in här från Washington, och de saknar Berchi, de saknar Brandon Sutter, och de saknar ju Anders Nilsson.
Ja.
Så att det är ju egentligen konstigt att de kan hålla uppe det här. Men jag, apropå att han är viktig, Pettersson också, även om jag sa att de hade samma poängsnitt utan honom, men när han väl har spelat så har han gjort 40%, eller varit inblandad i 40% av deras mål. Och det är bara Conor McDavid som har en lika hög procenthalt i dagens NHL som Pettersson. Ja. Så att MVP-känsla på Pettersson första månaden.
Ja, det är galet. Och Cal Trophy kan de dela ut redan nu.
Ja, han fick ju alltså pris som månadens rookie här, så det sjöng om det.
Ja, det kommer han att fortsätta få varenda månad, tror jag.
Ja, det är mycket som tyder på det.
Ja. Ja, men Edmonton då, intressant också, för efter de första matcherna så pratade man, McLellan måste få sparken, de kan inte spela försvarsspel. Men det har ju gått riktigt bra, precis faktiskt som Oskar Klevbom sa när de var här i New York och tvingade sig till en seger, att nu känns det så, nu känns det som att vi har kommit över tröskeln. Om vi bara fortsätter så här så kommer det att bli bra. Och det har det verkligen blivit.
Ja.
Det handlar ju om att de har världens bästa spelare. Men som jag sa inför säsongen, så det enda som behövs är att de andra höjer sig lite. Så blir det här bra. Eftersom han är så dominant. Och det får man ju säga att de har gjort.
Ja, framförallt så har vi liksom, jag ska verkligen ringa in en lagdel som verkligen har höjt sig. Men man, när du säger det, alltså typ en Dreisaitl och Nugent Hopkins har ju varit riktigt bra här inledningsvis också. Ligger båda över en poäng per match. Sen, du vet ju att jag gnäller lite på att Puljujärvi blir petad och Ryan Strome står på 0+0 och Kelly Yamamoto har inte fått det där genombrottet än och Tyratti är skadad och, men målvaktssidan kan vi säga med Mikko Koskinen som har kommit in här och varit fantastisk med tre första matcher. Men just när du nämnde Klebom, alltså backsidan där som har varit sånt sänke för dem under senaste 5-6 år, den har varit bra nu alltså. Och jag reagerar på, kolla på istiden. Mest istid i NHL av alla spelare. Då har vi 1 Drew Doughty, 2 Ryan Suter, 3 Erik Karlsson, 4 Oskar Klevbom.
Ja, Cleffy, han får ju rena Niklas Lidströms siffrorna där nu.
Ja, han ligger på 26 minuter per match.
Ja, han är väldigt bra. Han fick ju förra säsongen lite förstörd på grund av skador då, men det är ju en stor talang.
Ja.
Den är glade värmlänning som är den bästa alla har att göra med, tror jag.
Ja, jag tycker jag har nämnt att det kan liksom 20 minuter att slutsignalen gått, så kan du i princip ringa honom. Så svarar han i omklädningsrummet och säger ja.
Han sitter med utrustningen på sig och pratar telefonen. Det är ju ett föredöme.
Ja, han är ju jättekandidat till att prenumerera på Biffen Award.
Ja.
Om man fortsätter så. Ja, det lär han ju göra. Ja, men och sen så, apropå när vi har pratat så mycket tränare i den här podden nu, så måste man lyfta fram också, vilket man har gjort mycket i Edmonton, jag sett senaste veckan här. Och även spelarna, en sån som Adam Larsson till exempel, Trent Joni, som de snodde, eller man ska säga, från Anaheim inför den här säsongen. Han har ju haft ansvar för deras backa senaste åren med Hampus Lindholm och Cam Fowler och Sami Vatanen och Theodore och Montour och alla de här unga backarna som har slagit igenom där. Och han är väldigt uppskattad nu i Edmonton också, för att han har en speciell approach. Han är väldigt positiv hela tiden. Otroligt glad och positiv hela tiden. Han skäller liksom aldrig ut. Hans inställning är verkligen så här, att visa det som ni har gjort bra, för att ni vet vad ni har gjort dåligt själva. När Adam Larsson berättade något exempel, han tyckte han gjort ett pissbyte och åker tillbaka och smäller igen Sarri i dörren ordentligt. Liksom en annan tränare kanske skulle ha skrikit åt han, liksom skällt ut han eller bänkat han ett byte och sånt där. Men Jonny låter han sitta och sura en stund, sen kommer han fram och säger liksom, du gjorde några sjukt bra grejer i förra bytet, släpp det här senaste du gjorde nu. Men ja, det gjorde du innan var ruggigt bra, så tänk på det, gör de grejerna igen liksom. Sådär. Alltså han trycker på det positiva hela tiden och lyfter dem hela tiden. Och det verkar funka. Det gjorde det i Anaheim och det har sett väldigt bra ut i Edmonton hittills också. För deras försvarsspel har ju verkligen tajtat ihop sig. Och de har individuellt lyft sig också.
Intressant. Mm. Och så har vi Calgary då som också går väldigt bra. Och det är ju ytterligare en Elias då som är med i det lyftet. Det ska vara en Elias i år. Det låter som en bra låt tycker jag. En sommarens hit. Det ska vara en Elias i år.
Ja, just det. Oj, oj, oj. Sommarplåga.
Ja, ska vi ge uppdraget åt Ekeliv och komma på en sång där du kan sjunga, du kan få in den refrängen. Det ska vara en Elias i år.
Jag ska fundera på den.
Tjull, hopp, tjull, hej.
Jag ska ta mina enorma musikaliska talang här till vardag.
Ja, det vill jag höra nästa vecka.
Ja. Ja.
Det ska vara en Elias i år.
Ja, det har jag.
Och så gör vi det till sommarens hit.
Ja, visst.
Och så blir vi stenrika. Den blir världshit.
Ja, just det. Kan vi lägga ner podden och bara glassa runt i Tampa istället?
Ja, det blir en världshit i framförallt västra Kanada.
Just det. Ja, det jag ska lösa det.
Bra. Jo, för att den första kedjan han bildade med Gaudreau och Monahan, den har ju blivit snabbt en av de bästa kedjorna. En sån här vi har pratat väldigt mycket om kedjor i år.
Ja.
Men den känns väldigt som att den sitter i sten nästan.
Ja, de har ju öst in mål hela gänget. Och det faktum att Elias har gjort 9 mål han också. Och 17 poäng på 15 matcher räcker bara till en tredje plats i interna poängligan. För även Gaudreau och Monahan har ju öst in poäng. Monahan blev utsett till den första stjärnan här senaste veckan. Den har ju tokklickat den. De är ju det lag som har gjort mest mål i hela NHL, Calgary.
Ja, men det känns också som de har en väldigt välbalanserad överhuvudtaget på forward-sidan.
Ja.
De två nästa kedjorna är också väldigt bra med Tkachuk, Backlund och Neil. Och sen Bennett, Ryan och Frolik. Frolik är en liten favorit hos mig faktiskt. Ja. Jag tycker han ser ut som en liten mopedraggare från Borlänge 77.
Ja, det är klart. Då lyfts han ju. Så är det.
Ja. Ja.
Nej, men, och Peters som tränare där, alltså, det finns fortfarande, man känner igen hans tendenser att det är, liksom, det är bra underliggande siffror och han få laget att kötta på liksom, och offensiven. Sådär. Han har betydligt bättre utdelning än man hade i Carolina. Men sen är det också just det här också att försvarsspelet är inte klockrent. De har ju nästan släppt in lika mycket mål. Trots att de gjort mest i NHL så är det ju bara en 4-5 lag som har släppt in lika många också.
Ja, och man är lite fundersam som vanligt med hans lag om målvaktssituationen. Mike Smith är ju... Han ger och tar.
Ja, han är svår att lita på alltså. Han kan vara fantastisk, men nu är det nästan så att David Rittich håller på att sno första spaden.
Ja. Ja, du. Och sen jag tycker också det är intressant vad gäller Peters, att det är ju hans fel att Elias aldrig fick någon chans att riktigt liksom hitta en fast position i Carolina. Han hattar ju runt överallt hela tiden.
Ja.
Att det är Peter som ger honom chansen i den här första kedjan. Intressant, för jag tror ju att Elias, absolut inget han har sagt, men att när han var tradad till Calgary och sen bara några veckor sedan fick höra att Peters följer med honom, jag tror inte han kände så här, jag tror inte han stod upp och gjorde vågen.
Nej, möjligen i en Uber-taxi kanske han sa något, men inte officiellt.
Nej. Han har inte sagt, jag vet inte att han har sagt det. Det är bara, jag bara spekulerar.
Ja. Nej, det var ju oväntat som du säger, med tanke på hans usage, Peters användning av Lindholm i Carolina, att han liksom bidrar till att plocka med honom till Calgary. Mm.
Det skulle jag vilja fråga Peters om någon gång, men han är ju så störig när man pratar med honom. Han drev ju med mig när jag var i Carolina för 2 säsonger sedan.
Ja. Ja, jag känner igen det. Du får utveckla en gång till.
Nej, han var liksom, det var jag och så var det 4 lokalreporter. Det är inga fler i Carolina.
Nej.
Och jag började säga något om att du har många svenska spelare. Har jag? Och började flina och fick de andra att skratta. Och så.
Ja, du ser.
Jävla gubbjävel.
Ja, nej, du ser. Ja, nej, han är lite speciell. Ja, nej, men han är bitsk och lite sådär... nonchalant kanske, det har jag också uppfattat i såna här pressträffar, det är inte hans främsta styrka.
Nej. Ja, nej, men och du tror ju väldigt mycket på Calgary, har gjort hela tiden. Fortsätter så här så ja, kanske.
Ja, ja, skulle de lösa målvaktssidan på något vis. Om Bobrovsky till exempel, om de skulle ha råd att gå för honom. Anser att de har pusselbitarna som krävs. Så jag menar, det är där den största svagheten sitter. Jag menar, backsidan har ju sett väldigt bra ut i år igen. Alltså Mark Giordano ligger ju också på en poäng per match.
Ja. Så det är... och nu kommer det stora lyftet för Noah Hanifin, kan jag berätta. För att han har ju, i fantasy-ligan har han genomgått en trade.
Ja.
Från Ekelivs lyftkranarna till Baloos New York Dolls.
Ja, exakt.
Du gick med på traden Segachev. Jag visste väl att det skulle gå att lura dig rent emotionellt där. Ja, Segachev var helt värdelös i min fantasy.
Ja, visst. Ja, vi
nu, har... nu är han hos dig.
Ja, precis. Vi gjorde en trade där och lyftkranarna är svårflörta när det kommer till trades. Du har skickat en 10 förslag och sånt där.
Ja.
Och så helt plötsligt så kom ju Sergachev från Tampa. Du vet, då kan inte jag kontrollera min analytiska förmåga. Så att, då tackar jag.
Ja, bra.
Ja, så att, ja.
Vem är det förresten som har Elias i vår bladet liga?
Och det märkte jag tydligt här den senaste veckan, för då mötte jag Olle Stefansson. Han sitter på Elvis och jag fick uppleva 5-poängsmatch emot mig till exempel. Så att...
Värmlänningar, de är jobbiga att ha att göra med.
Ja, du ser. Usch.
Ja. Ja, men du, Jonte, vi börjar väl närma oss slutet här nu. Vi har haft mycket att prata om idag.
Det har varit full fart faktiskt. Ja. En hel del att ta tag i.
Men jag vill ta upp ett ämne slutligen som är väldigt, känns hoppfullt och roligt.
Ja.
Även om man kanske inte ska dra för stora växlar på det, så är det så att det, senaste veckan har bara surrats mer och mer om att det kanske kommer att gå att undvika en arbetsmarknadskonflikt här nu då. Det är ju så att inte nästa säsong, i september så kan ju då antingen ligan eller spelarfacket säga upp det nuvarande avtalet då. Så att efter nästa säsong så skulle det kunna bli konflikt igen. Alltså lockout eller strejk. Och i den här dysfunktionella ligan så verkar ju det vara standard. Liksom.
Ja, det är något man har räknat med, för att det bara ska det bara bli så. Liksom.
Men nu pratas det mer och mer om att båda parter inser att det vore väldigt, väldigt olyckligt att ha den konflikten redan 2020. Ja. För att det ska skrivas ett nytt tv-avtal just då. Det här 10-åriga monsteravtalet med NBC går ut. Ja, det är extremt viktigt för båda parter. Liksom.
Just det, ägarna vill ha sina pengar där och naturligtvis spelarna vill ha lön.
Samtidigt ska du Seattle in i ligan. Det är också väldigt lukrativt för alla att få in det här 32 laget med
650
miljoner. Ja. Och slutligen, det jag tycker känns allra mest roligt då är att man har insett att det är då man vill arrangera en World Cup. Och om man då skulle ha en World Cup och sen gå rakt in i en inställd säsongstart,
det
skulle också vara dumt. För de tjänade rätt mycket pengar, båda parter. För de är ju samarbetspartner i World Cup.
Just det.
Delar på intäkterna därifrån. Och det har varit rätt ordentligt tydligen efter Toronto ändå.
Just det. Och vi har ju sett hur lönetaket har gått upp rejält senaste åren. Det betyder ju att det går bra för ligan.
Ja, och så att det betyder inte att konflikt kan undvikas helt och hållet, men det här 10-åriga avtalet de slöt 2013, om det, de har ju så här option då och gå ur det nu eller efter nästa säsong. Det kan ju fortfarande, men om det får löpa linan ut så är det 2023 det tar slut.
Just det.
De måste förnyas. Och de kanske väntar till dess, eller rent av kanske kan ta komma överens utan
en lockout.
utan lockout och strejk. Det vore ju något liksom. Men de är ju så misstänksamma mot varandra också. Spelarna framförallt tror att de blir lurade av ägarna hela tiden, vilket de ju också blir, men eller blåsta i alla fall.
Ja, det är, jag har ju svårt att tro att det inte ska bli någon lockout, men samtidigt de här aspekterna är ju så pass avgörande för båda parterna så att
i så fall flytta fram det. Kan man vänta på det och skjuta fram
det? Exakt, det är väl det troligaste kanske då. Men det är ändå skönt, för att lockout är en sån otrolig tempodödare. Alltså det är så tråkigt att gå in i en höst och allt det där snacket, tugget hit och dit, det är tröttsamt.
Ja, det är fruktansvärt. Vad ska man göra då?
Nej, precis. Vad ska man göra då? Det vill jag inte vara med om.
Nej. Så det är hoppfullt om World Cup. Det vore ju festligt. Synligt nu när det inte varit något OS då. Tänk att säga att de schyssta till upplägget lite, tar bort det här Team Europe åtminstone och hittar på något annat.
Ja.
Och lägger det till exempel Montreal.
Ja.
Det var i Toronto förra gången. Det är dags för Montreal nu. Herregud, 2-3 veckor i Bell Center.
Ja, det vore inte. Då åker jag och då kommer jag också. Nej, men då har det gått 4 år sedan vi har sett en internationell turnering, så då kommer suget vara enormt. Då tror jag att World Cup kommer liksom, man har sett en World Cup-turnering också, det kändes så, jag menar, det var ju, vad var det, 12 år sedan de hade haft det innan senaste, så att nu har det liksom kanske satt sig lite mer själva grejen, även om man hellre naturligtvis är ett OS, det är mer prestige i det, kanske mer laddning, historia, men ja, ett World Cup efter 4 års torka från internationell superhockey hade ju varit fint.
Ja. Ja, och med anledning av det så ska vi med start nästa vecka, tror vi. Ta ut lite World Cup-trupper bara för att det är så kul. Om det hade varit nu. Ja, och vi tänker börja med Tre Kronor. Och det kan ju lyssnarna fundera på också. Hur skulle ert Tre Kronor med proffs se ut nu?
Ja, det är ju otroligt intressant. Alltså, tänk bara en sån som Elvis. Var ska man peta in honom? Liksom? Det,
första det kedjan.
Mycket att fundera. Ja, men det blir intressant att se hur våra respektive trupper ser ut där. Vi hade redan tagit ut en trupp.
Filip och Arvidsson, där har du den första kedjan som heter Duga.
Oj, du slår till där. Ja, vi ska se, vi får höra. Vi har ju faktiskt redan klarat truppen, men vi tänkte vi ger det lite tid nästa vecka.
Ja, och, vi skulle ha gjort det nu, men du var rädd att din röst inte skulle hålla.
Nej, men jag tänkte nu, precis, nu har vi pratat en timme liksom. Och,
ja.
Nej, vi håller på den, det blir en cliffhanger.
Ja, men sen fortsätter vi med Kanada, USA, Finland och Ryssland åtminstone. Ja. Och när vi tar Finland, då ska vi ta in vår eminente finländske vän Jarkko Päiviniemi och hjälpa oss med det.
Ja, precis. Nej, det blir intressant. Jag tycker alla de här alltså, toppnationerna är ju ruggigt intressant att sätta ihop det absolut bästa.
Jag tycker att Finland är särskilt intressant, för det känns som att Finland kan få ihop sitt bästa lag genom tiderna.
Ja, det är ingen underdrift. Där har vi något att fundera på också att sätta tänderna i. Och Jarkko, jag får börja redan nu.
Ja, du, nu ska jag ta och göra mig ordning, byta om och ta mig till Garden genom det här jävla regnet då. Och se på när Elias Andersson gör säsongsdebut, utgår ifrån, eftersom de har plockat upp honom.
Ja, just det.
Har de inte gjort det, då går jag hem igen.
Ja, då går jag hem och kollar på Elvis hemma i kollosoffan istället.
Ja.
Det är bra. Ja, men då säger vi så. Och så hörs vi om en vecka, helt enkelt.
Så säger vi, krya på det nu, Mowgli.
Ja, tack så mycket, tack så mycket. Och tack alla lyssnare, vi hörs. Hej.
Hej, hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.